vidare. Är ni så mycket fantastiskt tillsammans med dig, Gud? Vi prisar dig för dig just nu. I namnet Jesus. Amen. Yes, okej. Okay. Kul att jag får vara med och dela ordet tillsammans med er här idag på morgonen. Jag är väldigt inspirerad just nu, kan man säga. Jag kommer precis ifrån Finland och har undervisat en UMU-klass i mellersta Finland. Och så har vi haft en konferens tillsammans också. Kommit där och undervisat dem, för de ska iväg nu på då sån här outreach i 3 månader i ett lite halvtufft land. Så det var väldigt gott att få vara där och bara uppmuntra dem till att gå med Jesus. Och så har det varit väldigt, väldigt spännande här under våren att se så mycket människoliv förvandlade och upprättade och satta fri tillsammans med Jesus. Och jag tänkte idag tala lite grann om det jag brukar kalla den bortglömda saligprisningen. För det är inte en av saligprisningarna i Matteus evangelium. Eller jo, det är faktiskt i Matteus evangelium. Men det är inte en av saligprisningarna i bergspredikan. Ni vet, det finns ju 9 saligprisningar där. Men sen finns det en saligprisning till som jag tänkte tala om lite grann idag. Och det är Matteus 11. Och läsa de första 6 verserna i Matteus 11. Där det står så här. Att Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter. Och så gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn. Lama går. Spetel ska bli rena. Döva hör, döda uppstår. Och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Det är en väldigt fin saligprisning, tycker jag. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Och det är klart, för Johannes så är det ju kanske en lite märklig situation. Han och Jesus har vuxit upp tillsammans och de är ju kusiner. Och Johannes var ju den som var sänd före Jesus. Och när han sitter här och undrar om Jesus är den han säger sig vara, eller om de ska vänta på någon annan, då ska vi komma ihåg att Johannes har döpt Jesus i Jordan. Och himlen har öppnat sig. Den heliga ande har kommit ner som en duva över huvudet på Jesus. Och så talar liksom fadern från himlen och säger: den är min älskade son. I honom har jag mitt välbehag. Vi ska veta att Johannes döparen, som har fått det profetiska tilltalet och säger: se Guds lam som tar bort världens synd. Det är Johannes döparen som har sagt liksom att jag är brudgummens vän. Och jag har glädjen av att se hur brudgummen träder fram nu. Han måste bli större och jag blir mindre. Men nu sitter ju Johannes döparen i fängelset. Och det har inte gått riktigt som han hade hoppats kanske. Ni vet, när man sitter i fängelse för sin tro som Johannes gjorde här, då kan man tänka mycket dumma tankar, har jag lärt mig. Du kan komma in i alla möjliga funderingar då. Och det som händer här, det är att Johannes, han börjar liksom fundera: är det här verkligen Jesus? Är det här verkligen den Messias som vi har blivit utlovat? Det är ju så att Johannes döparens tjänst och Jesus tjänst så ganska radikalt olika ut, ska man veta också. Jag menar, Johannes döparen står ute i öknen i liksom iklädd kamelhår och käkar vildhonung och gräshoppor med liksom gräshoppsben som hänger kvar i skägget, och står och talar om för folk att de ska omvända sig och låta döpa sig och göra bättring. Han predikar en slags asketism som liknar väldigt mycket av de här asketiska judiska rörelserna som fanns vid den här tiden. Och har liksom den typen av budskap. Och så kommer Jesus. Och Jesus, han är inte intresserad av att gå ut i öknen. Jo, han går ut i öknen 40 dagar för våran skull. Som en del av liksom hans ställföreträdande liv. Men sen går han ju tillbaka in i stan och så umgås han ju med alkoholister och horor. Och liksom skattefuskar hela tiden. Han är inte alls på samma sätt som Johannes döparen. Johannes döparen talar om avskildhet från världen. Och Jesus, han umgås ju med de här människorna hela tiden. Det verkar som att Jesus gör en poäng utav att hans, liksom, att evangeliet sträcker sig så mycket längre än vi kan se, va? Och Paulus spinner vidare på den tråden när han säger, liksom, i Adam alla dör, så ska i Kristus också alla göras levande. Alltså hela världen, hela kosmos är inkluderat i det som Jesus har gjort på korset. Och någonstans så är det som att Jesus tjänst är ju en poäng på det här, va? Han visar, hela hans gärning visar på att han sträcker sig hela tiden längre. Han spränger gränser. Han går så mycket längre än vad någon hade räknat med. Bara en sån sak är att han låter kvinnor sitta och lyssna på honom. Det är ju en skandal utan like. För han ser inte en rabbi på den tiden som skulle låta en kvinna sitta som Maria gjorde. I hemma hos henne och Matta i Betania och lyssna, liksom. Det var liksom en skandal, va? Det var en jätteprovokation emot kulturen i Israel vid den här tiden. Du har många sådana exempel. Och lite längre fram i kapitlet när Jesus beskriver sin tjänst och Johannes tjänst, så säger han så här i vers 15 till och med 19. Lyssna, du som har öron. Vad ska jag likna detta släkte vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken äter eller dricker, om man säger. Han är besatt. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Och ni vet, när Johannes kom så varken åt han och drack. Och då sa folk att han är besatt, va? Det säger folk fortfarande ibland när Gud använder människor. Sen så kommer Jesus och han kör en helt annan stil. Men då tycker de inte det är bra heller, för han äter och dricker. Och då kallar man honom en vindrinkare och en vän till syndare. Och sådär, va? Och de attackerar Jesus. De avrättar Jesus så småningom. De religiösa ledarna på exegetiska grunder. Det vill säga, de tittar på Toran för de tycker inte att Jesu liv stämmer överens med det de kan se i Toran och Gamla Testamentet. Så de avrättar honom utifrån argumentet att vi måste hålla fast vid skrifterna. Men när Jesus svarar Johannes, och Johannes frågar, liksom, är det verkligen du? Eller har jag missat alltihop? Jag sitter här i fängelset. Ni kan ju tänka er själv. Han har gjort allt rätt, Johannes. Han har gått på det han känner, han har i sitt hjärta. Och det gör att han hamnar i fängelset. Det är lätt att börja ifrågasätta väldigt mycket som man tog för givet. För han går in i någon typ av depression och sådär, va. Sen har du ju också den aspekten, det här ska man komma ihåg. Att Jesu budskap förändras genom åren. Jag har ett ämne på en av bibelskolorna som heter Jesu liv och tjänst. Där vi går igenom Jesu gärning i kronologisk ordning. Alla bibeltexter. Och där kan man se väldigt tydligt att det finns en utveckling av Jesu budskap. Från det att han predikar bergspredikan. Där han predikar väldigt mycket om etik och moral, va? Fram till att han börjar predika att du måste äta människosonens kött och dricka människosonens blod. Till att han börjar predika att han ska gå och liksom dö och uppstå igen. Och ju mer hans budskap utvecklades, ju jobbigare blev det för Johannes döparen. För helt plötsligt verkade det som att Jesus kom med ett helt annat budskap. Jag menar, Johannes hade kommit och predikat liksom lagen på steroider. Men när Jesu budskap växer till så liksom går han bort ifrån och predikar livsstil. Och börjar tala mycket mer om sig själv och vad han betyder för världens frälsning. Det var väldigt jobbigt för Johannes. Och när Jesus då ska svara Johannes, liksom, på hans undran, är du verkligen från Gud? Då kunde han ju ha gett ett bibelstudium. Han kunde ha sagt, liksom, läs de gamla testamentliga profetierna och så får du se. Han kunde ha gjort det lätt för Johannes och bara liksom pekat på fem exegetiska skäl till varför han är Messias. Men det gör han inte. Han bara säger, du Johannes, titta på allt som händer här. De blinda får sin syn. De döva hör. Döda uppstår. Speten ska bli rena och för de fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Så med andra ord, Jesus använder det som mirakel för att visa på att hans tjänst är legitim. Han använde förvandlade liv, inte teologi, för att visa på att hans tjänst är genuin. Och det finns någonting i detta, vet du. I evangeliet, när evangeliet predikas, så kan man aldrig frånskilja evangeliet från demonstrationer av Guds kraft. Det går hand i hand. Jesus predikade aldrig utan att också bota sjuka och kasta ut onda andar. Och Jesus fick aldrig problem. Vi brukar prata, jag menar så här. Kristna brukar vara väldigt upptagna med regeringen och olika beslut som fattas på regeringsnivå och vad vi kan göra för att påverka. Och tycker liksom att regeringen kan vara en fiende. Men när, under Jesu tjänst så var det ju så att regeringen, det vill säga Pilatus, han ville ju inte korsfästa Jesus, utan han gjorde ju allt för att sätta Jesus fri. Tills trycket blev så starkt på honom från de religiösa ledarna att han var tvungen att böja sig. Och sen så brukar kristna också vara väldigt, väldigt upptagna på, om samhällsfrågor. Synd i samhället och så här. Men syndarna älskade ju Jesus. De kom ju till honom. Det var ju liksom fattiga, prostituerade och utslagna som kom till Jesus hela tiden. Det var ju sådana han utvalde sina lärjungar. Det är ju därför de blev så fundersamma, vet ni. När de kommer inför rådet i apostlagärningarna, i början av apostlagärningarna, och så står det så här att de var jätteförvånade när de såg hur Petrus och Johannes talade och såg att de var olärda män ur folket. Men sen kom de ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Så de här människorna fick ju aldrig problem med Jesus. Men de som fick problem med Jesus, det var människor som hade en väldigt stark väntan på Jesu tillkommelse. De som hade svårt med Jesus, det var människor som trodde på skrifterna. Och som kunde så mycket det vi kallar Bibeln, att de kunde citera de fem Moseböckerna utantill. De fick välja problem med Jesus. Och det är ju de här som Jesus talar om när han säger så här, att när Johannes kom så varken äter han eller dricker, och ni säger han är besatt, och så kommer jag och jag både äter och dricker, och då kallar man mig för en vindrinkare och en vän till syndare. Och vad det här handlar om, det är ju att det religiösa Israel eller fariseerna, och även i det här fallet Johannes döparen, tenderade att göra en miss som vi ofta gör också. Och det är det som Jesus talar om i Johannes kapitel 5. Jag kommer gå tillbaka till Matteus 11 alldeles strax här. Men Johannes 5 så säger Jesus så här i vers 39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det vill säga, Jesus har aldrig tänkt att vi ska leva utav regler, leva utav liksom traditioner, utan Jesus vill att vi ska leva tillsammans med honom, leva i intimitet med honom och följa honom. Och han har byggt in det, så verkar det som på något sätt, va? Att relationen vi har med Jesus, det handlar ju om förtröstan. Och det innebär att Jesus på något sätt är väldigt bra på att spränga våra boxar. Och när jag talar ibland om varför Jesus vill lösa från religiösa traditioner, så har inte det någonting att göra med att jag inte tycker om olika gudstjänststilar eller olika former. Utan jag menar, jag har väldigt lite, det bryr mig väldigt lite hur våra gudstjänster ser ut och liksom vilken vision en församling har och liksom sådana här saker. Och likadant pastorsfrågan som är någonting som en del människor har oroat sig för. Det oroar mig inte jag så mycket för, därför att jag vet att Jesus är min herde. Så att jag känner inte att det är jätteviktigt för mig att ha någon som pekar ut var jag ska gå. Utan jag tror att Jesus är väldigt bra på att leda oss rätt. Då. Men poängen är att Jesus gör såna här saker. Spränger våra boxar, spränger våra begränsningar. Helt enkelt därför att han vill att vi ska lära oss att ha en förtröstan i en person. Och inte ett förhållningssätt, inte en teori, inte en lära. Och därför var det så att när Jesus kom första gången så uppfyller han alla profetierna om honom. Men han gör det på ett sådant sätt att du kan inte fatta det intellektuellt. Utan du måste komma till honom och få ett personligt möte med honom. För att du ska förstå att han har uppfyllt dem. För att om ni tänker på hur det låter. Jag menar, jag har ju suttit med människor på andra sidan jordklotet som inte aldrig har hört evangeliet. Och som har ägnat hela sitt liv åt att försöka lösa det här problemet med synd och så här. I sitt liv då. Tänker kanske på muslimer och jag tänker även på folk i andra religioner. Och sen så berättar jag, jo du, det var så att en kille som var Gud, som sa att han var Gud och gjorde anspråk på att han var Gud. Han kom och levde här för 2000 år sedan och så blev han uppspikad på ett kors för dig. Och på grund av att han blev uppspikad på ett kors för 2000 år sedan så är all din synd redan borttagen, förlåten och försonad. Och Jesus har inkluderat dig i det här verket 2000 år innan du föddes. Och därför så kan du få uppleva fullständig försoning och fred just nu. Det låter väldigt fint för oss. Men det låter ju helt idiotiskt också. Att en kille som dog för 2000 år sedan på ett kors. Att det skulle ha någonting med mig att göra. Jag menar, om Gud skulle komma som människa. Då skulle han ha gjort det på ett snyggare sätt, kan man tänka. Jag vet inte om ni har tänkt så. Men jag tycker liksom att ett palats känns lite mer Gud än ett stall. Så. Det hade känts lite mer tryggt om Jesus hade gått direkt till templet och suttit i djupa teologiska samtal med fariseerna och så hade de hittat en samsyn där. Jag vet inte om ni, jag kan tänka att så hade många tänkt. Jag kan tycka liksom att det är ju märkligt att Jesus verkar göra en poäng av att utvälja en massa människor som inte är kvalificerade. Jag menar den rike ynglingen som kommer till Jesus till exempel och som säger, gode mästare, han kallar dem gode mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus, han är inte direkt inbjuden, han säger, ja men håll lagen, vet du, så löser det sig. Och då säger den rike ynglingen, allt detta har jag gjort sedan jag var ung. Och då tänker man att Jesus skulle säga till honom, vad fin du är som har gjort allt detta och verkligen försökt leva för Gud. Jag förstår liksom att det kan vara lite svårt för dig, men låt mig förklara för dig hur det här går till. Men det gör han inte, utan han bara säger, men okej, då är det bara en sak som fattas, vet du. Sälj allt du äger och kom och följ mig. Va? Ett fattas dig. Och så går han bedrövad därifrån. Jesus sitter med Nikodemus. Som är så rädd om sin karriär att han vågar ju inte synas med Jesus på dagen. Vet du. För Jesus passar inte riktigt in i det religiösa ledarskapet. Utan han har med Gud att göra, det inser de. För han säger Nikodemus att ja, men det är klart att du är från Gud. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte du är från Gud. Men han vågar inte komma till honom på dagen. För då vet han att då är hans religiösa karriär förstörd. Och så har han ett teologiskt samtal med Jesus. Och Jesus säger, du vet, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då säger liksom Nikodemus, men ska jag då kliva in i min mammas moderliv och födas igen? Så liksom, hur funkar det? Och han säger, nej, du är Israels, fattar inte du det här? Så säger han. Och så säger han till honom att det enda du behöver göra, vet du, säger han till Nikodemus, det är att tro på mig. Det vill säga, du måste liksom lägga alla kort på bordet och liksom sluta köra det här religiösa spelet och bara gå med mig, vet du. Jag som bryter sabbaten, jag som spottar på marken och gör en deg och trycker in i ansiktet på, i ögonen på folk. Jag som hela tiden kommer i clinch med fariser och laglärda. Jag som umgås med landsförrädare, horor och alkoholister. Det enda du behöver göra för att verkligen få evigt liv, det är att följa mig. Vad då inser ju Nikodemus att det fixar inte han, va? Den rike ynglingen inser ju att jag fixar inte att sälja allt jag äger. För dem kom till Jesus utifrån det här logiska perspektivet. Vad ska jag göra för att bli frälst? Och varje gång som någon kommer till Jesus på det sättet så blir svaret alltid ett: fattas dig. Så kommer de här landsförrädarna då. Inte de här som har gett tionde och gått till templet och bett och fastat 2 gånger i veckan. Och så, utan sådana som har sålt ut Israel och förått dem till romarna. Sådana som vi skulle kalla liksom spioner eller mafioso-typer som hade liksom fått ihop det med fienden. Och när Jesus möter Zacchaeus, den här korta killen som inte kan se Jesus, den klättrar upp i trädet, och går han fram till honom och säger: Du är en fin kille. Jag måste komma hem till dig och äta ikväll. Och så ställer de till en stor fest, va? Och då tar ju fariseerna och de religiösa ledarna anstöt igen. Och så säger de att, ja men Jesus. Så de säger till hans lärjungar: hur kan Jesus som är liksom en mästare och en lärare umgås med sånt här folk? Va? Det passar ju inte in. Och då säger Jesus, ja men du vet, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och så tar de anstöt av honom, och de tar anstöt så mycket att de kommer till slutsatsen att vi kan inte låta Jesus leva längre, för då är hela vår existens hotad. Och någonstans i det här, va? Så jag vet inte vad ni landar i det, men jag landar i detta, att jag vill ju inte hålla på och peka ut annat folk som religiösa eller sitta fast i olika saker och så här. Jag tycker det är något av det mest deprimerande som finns. Det är när man sitter med folk och så dumpar de alla problem som finns i knät på en. Jag tycker liksom att det är mycket bättre att man söker Gud för en lösning och så kan man se vad Gud vill göra istället. Då. Men istället för att peka ut det, så vill jag ju tänka, jag vill inte ta anstöt av Jesus. Jag vill inte bli en som på något sätt gå med Jesus och så stannar jag upp, för helt plötsligt så gör Jesus något som inte passar mina förväntningar. Jag har tänkt mycket på det här i våras, därför att jag har haft kanske den bästa våren någonsin, samtidigt som vi har fått ta i någon av de kanske tuffaste utmaningarna jag har fått ta i någon gång, och då räknar jag nästan in situationen med Syrien också. Därför att det har hänt saker med våra kontakter som har varit jättetufft att hantera, med en massa människor det har hänt olika saker då. I och med att en av våra kontakter har fallit i synd ganska ordentligt då. Och så liksom hamnar jag i detta. Och så känner ju ledarskapet i det sammanhanget att vi vill ju, Martin, att du är med som en av våra rådgivare och stöttar oss i detta. Kan du tänka dig det? Och då har jag ju redan sagt ja till att stå med om vad som än händer. Och så säger jag till Gud så här, eller till Jesus så här: hade jag vetat om att det var det här det skulle innebära, så hade jag ju aldrig tackat ja. Då får jag till svar så här: jo, jag vet. Och så helt plötsligt så inser jag att det här med att liksom stå för det här med nåd och Guds kraft och sådär, kommer ju innebära att du måste göra ta steg som jag i det naturliga inte känner mig speciellt bekväm med. Och hade jag haft min trygghet i doktriner, i läror eller i liksom ett sätt att tänka tjänst på, va? Då hade inte jag kunnat göra detta. Men jag känner att, och det är viktigt, va? Jag säger inte att det är fel att ha liksom någon typ av planering i livet. Det är klart man måste ha. Men vad jag säger är att jag bara känner att jag måste ha min förtröstan i Jesus, va? Det är liksom lite det som är poängen med den kristna tron. Och jag har insett att när jag har min förtröstan på honom, så tar han mig till platser och till att göra saker som jag inte hade räknat med i det naturliga. Jag tycker det är så bra i Narnia, vet ni. C.S. Lewis skrev den här liksom de här romanerna, och så beskriver de lejonet där, Aslan, som är ju en bild på Kristus, och så säger de så här ja, men jag trodde ju inte att den här killen var ett lejon liksom. Ja, men är han trygg? Och de bara, men trygg? Nej. Han är ett lejon. Men han är god. Och jag tycker det är så bra, va? För jag inser ju att när jag går med Jesus, och jag tror det var det jag pratade med om det, Olof, när vi pratade om mirakler, att varje gång som vi ska ha liksom kampanjer, eller vi ska ha, jag var nu för någon vecka sedan i Finland och så livesände de mötena på tv och så, då vet jag ju att då är det ju mirakel och Guds kraft och så här som folk vill se. Och det är ju inte så när man kommer till de här platserna att man känner sig jättehäftig så att ja, men det här fixar jag, va? Utan varje gång så finns den här tanken att jag menar, det hade varit så skönt att bara vara bibellärare istället och jobba med bibelstudium. Då hade jag sluppit att ta de här riskerna nu. Då hade jag sluppit en massa teologer som skriver till mig och kallar mig falsk profet och avgudadyrkare och villolärare och som säger att jag och min familj ska brinna. Så här. Som kommer ett par gånger i månaden. Jag hade sluppit behöva förklara mig, och så här, så tänker man liksom. Men så tänker jag, wow. Här ikväll på det här mötet så finns det en massa människor som behöver ett mirakel. Och så tänker jag att ja, men Jesus, vi går tillsammans. Jag känner mig många gånger helt avklädd liksom, när jag ska be för människor, känner att jag har inte alls koll på det här. Men en sak vet jag, och det är ju att Jesus har koll. Och det finns någonting fantastiskt i detta. Att bara kliva ut tillsammans med honom och bara gå med honom. Och just det här med att leva i Jesu tjänst, va, som har med mirakel att göra, som har med Guds kraft att göra, är ju utmanande på det sättet att det stretchar oss. Det kan vara en utmaning som är härlig. Det kan vara en utmaning som är inspirerande. Men jag har ju varit med så pass mycket och sett så pass mycket av hur människor som tar de här stegen att jag vet också när jag säger så här att när folk ger svar på de här sakerna så kan det få konsekvenser för resten av livet. Men jag älskar det här med Jesus på något sätt också. Jag älskar att se hur han kommer in och är så där oförutsägbart härlig som bara han kan vara. Jag älskar att se hur han kommer in och så bara göra något starkt i någon människas liv. Någon får ett tilltal. Vi sjöng ju sången av Sebastian här innan. Det är ju ett exempel på det. Men någonstans så är det ju så som Gud vill att vi ska leva, va? Att gå vidare med honom. Gå vidare med honom tillsammans. Och få se Guds kraft mer. Och få se mer utav människoliv som blir förvandlade. Och jag har tänkt mycket på det här. Jag har tänkt mycket på det här att våga utvecklas med honom, att våga gå vidare med honom, att våga bara ta de här stegen tillsammans med Jesus. I och med att han är så full av nåd som han är, i och med att han är så full av kärlek och barmhärtighet som han är, så är det ju så att det gör ju inte så mycket om man tar ett steg och misslyckas. Därför att han är väldigt bra på att samverka allting till det bästa för oss. Så att även våra misslyckanden vänder han på och gör någonting positivt utav. Även det som gick fel kan han göra någonting fantastiskt av. Jag har bara känt så här också inför sommaren och inför semestern. Att bara ge Jesus utrymme, vet du, för att använda dig. Bara ge Jesus utrymme för att göra saker genom dig som kanske är annorlunda och ta nya steg tillsammans med honom inför hösten. Att på något sätt kunna gå vidare med honom. Och då är det som att han använder ju, jag tycker om detta, det var någon som sa, he offends the mind to get to the heart. Han stör vårat sinne för att kunna röra vid vårat hjärta. Han använder många gånger människor som jag tänker, du kunde ju ha använt någon annan till detta, va?